Mattias. Hallå
Mattias.
Ja, tjena.
Hej. Mattias. Fredrik här. Ja, det här är alltså Fredrik Lidman på Hillesgårdsakademin. Och som kommer intervjua Mattias Stjernström här. Och du ska få presentera dig själv alldeles strax här. Och det är ju runt att utveckla organisationer. Och där vi via en deltagare i banbrytarmedlemskap, Thomas, uppfattade tidigt att du Mattias och dina kollegor har verkligen tänkt till när ni har utvecklat flera organisationer med Eskilstuna som bas. Så det jag tänkte höra var din bakgrund, vad ni har gjort som du ser det. Och så att du har resonerat fram. Men lite tankar, hur har ni fått till det och vad ni fått inspiration från och vad är status nu i det hela? Så samtalar vi kanske en 20-30 minuter någonting sånt. Ja, Mattias, kan du börja med att ge oss lite bakgrund till vem du är?
Mm. Jag heter Mattias Stjernström och är bosatt i Kjula strax utanför Eskilstuna och har de senaste 10 åren jobbat i näringslivet och framförallt utmanat näringslivet, skulle man säga. Så för 10 år sedan startade mitt första bolag som var ett elinstallationsbolag där vi utgick ifrån att vi ville skapa en upplevelse genom ljussättningar och genom ljudsättningar. Vi ansåg att det var alldeles för mycket produkter som fanns där ute som man sålde och vi har väl hela tiden ansett att det är upplevelsen som produkten genererar som egentligen är det primära och kanske också där vi ska kommunicera. Och ihop med att vi jobbar mycket med upplevelser så var ju vår organisation också tidigt, eller vi tittade mycket på en organisation tidigt, att upplevelsen inte bara ska vara för kunden utan också för våra medarbetare att kunna precisera den här upplevelsen på ett bra sätt och på ett fritt sätt kunna resonera med kunder och så vidare. Så för oss var det viktigt att bygga en organisation där vi byggde mycket mer på struktur än kontroll. Vi
hade mycket mer på struktur än kontroll, eller vad sa du?
Ja, precis. Mycket mer struktur än kontroll. Och för mig är det där ganska... det är en jättestor skillnad mellan struktur och kontroll. Man kan lätt mixa ihop det här och... ligger mycket paritet med ledarskap och chefer som jag också tycker är två helt vitt skilda befattningar helt enkelt, kan man säga.
Mm. Ja, det fanns ett antal saker när du började här som man redan skulle kunna gå in på, men jag tänkte att du ska få fortsätta lite. För du började med ett bolag sen när ni satsade på upplevelse och sen så blev det lite eller ett antal fler bolag efterhand. Kan du beskriva lite det? För det var för 10 år sedan startade upp med elinstallationsfirman, om jag ser rätt här nu.
Ja, just det. Precis. Ja. Och vi utgick ifrån upplevelsen och vi utgick ifrån tanken av att konsumenten är i stort sett intresserad av upplevelsen snarare än produkt. Ja. Och så tänkte vi då, vilka andra typ av konservativa branscher skulle vi kunna ge oss in i? Och då gick vi väl in i den mest konservativa som jag känner till, förutom banken och fastighetsbranschen. Och som verkligen på riktigt har en livsavgörande funktion för många. Ja. Inte bara genom sina 4 väggar, golv och tak, utan hela upplevelsen runt omkring en bostad.
Ja.
Och idag så har vi en, jag tror vi har en 29 olika bolag i olika branscher som vi har gett oss in i med exakt samma tema, att skapa upplevelser.
Just det. Det förenar er liksom, om man ser som någon sorts verksamhetsaffärslogik. Att det här med upplevelser för kunden och bredare så för alla. Ja, jag tänker intressenter och bland annat de som jobbar där då.
Ja, alltså vi tror inte på SNI-koder. Jag tror inte man kan skära marknaden genom branscher och framförallt inte så som marknaden ser ut just nu. Utan det som är viktigt för oss är varför vi gör saker.
Ja.
Och det försöker jag också titta mycket på andra bolag som jag försöker arbeta med. Eller... bara konsumerar utav upplevelser så tittar jag mycket på varför de gör saker och jag har min bild och min core identity av varför jag tror att jag existerar och vad som är viktigt för mig och så vill jag alliera mig med andra bolag och det kan vara alltid från att jag köper elektronik från vissa tillverkare som jag anser tror på samma sak som jag tror på. Och jag tror också att in tid som vi är just nu så söker vi mycket samhörighet. Och, så att för oss har det varit viktigt att vi enas i att vi har en tydlig core identity. Vad är det vi vill få gjort? Varför vill vi göra det här? vi existensberättigar oss själva hela tiden för att se, är vi verkligen, finns det någon mening med att vi finns till?
Just det.
Utifrån våran grundvärdering.
Just det. Och vad är det grund, finns det där en nu med, alltså, det, jag misstänker att det finns sådana likheter mellan de här olika bolagen kring det här varför, eller?
Det är liksom,
ja, det är ett grundakord eller sådär. Och vad skulle du säga om du pratar lite om det? Vad är det för någon varför?
Ja, men det finns ju mycket, alltså, som varit inne på mycket med upplevelser. Våra bolag ska alltid, det ska alltid finnas en tydlig riktlinje att det vi egentligen vill erbjuda konsumenten är en upplevelse. Upplevelsen som är hållbar, då vi tittar på FNs globala mål, mycket vad hållbarhet är.
Ja.
Social verkan lokalt, miljömässigt, både nationellt och internationellt. Att kunna inspirera till de här båda bitarna är viktigt för oss.
Mm.
Så det är mycket det här som ligger till grund. Och så länge ett bolag kan motivera, våra egna bolag då, kan motivera att de arbetar med de här sakerna. Att man kan påvisa att vi inspirerar andra eller driver utveckling, så får det finnas kvar. Den dagen den inte kan redogöra för det här, vilket säkert under tiden inte kommer kunna, så kommer vi titta på en avetablering av det bolaget.
Just det. Och det kan det vara, hur tänker du kring lönsamheten i sånt läge? Ja, men det kan vara lönsamt, men de kan inte motivera det.
Nej, och då går det inte.
Ja.
Tyvärr kan man ju säga sådär, om man tittar objektivt på det. Men det är inte, det här är hela vår drivkraft, hela vår organisations drivkraft att driva just de här frågorna. Och skulle vi börja tumma på det, då börjar vi börja tumma på hela vår co-identity och hela vår existens och varför vi ska gå till jobbet och vad är det som är viktigt för oss och för våra barn och för våra familjer och så vidare. Och då är vi inte trovärdiga på oss själva längre. Då känns det inte riktigt seriöst att fortsätta. Så att, och det låter mer dramatiskt som det är. Nu är det något eller några bolag som vi faktiskt har avvecklat. Tack för att inte, det kan ju vara så att under en viss tid så passar den här produkten, tjänsten, marknaden eller
in
på marknaden. Och med tiden så kommer kanske andra aktörer, bättre aktörer som gör det bättre än oss. Och då
just det.
Försöker vi samarbeta så mycket som möjligt, alternativt så backar vi undan.
Du, jag tänker ta, för det var för ungefär 10 år sedan som du startade. Var, hur kom det sig att du drog igång det här? Och vad var det som var för drivkrafter i dig till det här? Och du sa, det första du sa, det första var utmana näringslivet, lät väldigt viktigt. För.
Så är det. Jag tror att utmana strukturer generellt. Jag tror att det är stunt att ha en konkurrens och också inom fundamentala plattformar som vi anser är verklighet och någonting som är det enda som existerar. Det är jätteviktigt att visa för andra att det faktiskt går att röra de här stora bergen som vi målar upp som sanningar.
Ja.
Generellt. Sen om det är näringslivet eller vart det finns. De här har vi lite grann överallt och en del käpphästar har vi själv. Så det här är en stor bit för mig själv och ihop med min egen uppväxt, så är det här fundamentalt viktigt att driva de här frågorna och de sociala frågorna.
Det kommer från, ja, men din upp, ja, du behöver inte gå in på det, men det kommer från starka upplevelser och tolkningar och sådär. Som gör att jag förstår det. För att oftare blir det där viktigt för att orka, ha uthållighet och kunna hålla i 10 år och hålla kvar det. Det är inte bara en god idé, va? Men du, då tänker jag så, vi kan också ta oss till det här, alltså upplevelser har vi pratat runt omkring och man börjar ana det. Men tänker vi ta oss ner till den inre världen utav de organisationer ni har byggt upp här. Och en sak du sa var ju här med mycket mer struktur än kontroll. Så där tänker jag vi kan prata lite runt hur har ni kommit att tänka där kring det och vad är det för typ av strukturer och hur det växt fram.
Och då kan man titta lite grann på det som vi pratade om förut med existensberättigande. Och vi har ju tittat på det är inte så att vi liksom har en inte bara ska säga en stark ideologisk uppfattning om hur en organisation ska byggas upp, utan vi tittar rent logiskt på vad som egentligen är bäst för företaget.
Ja.
Och vi resonerar ganska mycket kring begreppet chef. Om vi nu drar isär ledare och chef. För ledare kan vara vem som helst organisationen, chefer någon tillsätt, som ofta tar till uppgift, ofta, att kontrollera människorna som är under. Och det är ganska tydligt att det finns människor under den här personen.
Absolut.
Det brukar ofta synas via klädkoder eller via arbetsuppgifter, löner, det kan vara vad som helst. Det är jättetydligt att det här existerar. Och en chefsjobb är oftast att rapportera vidare information till en chef över eller en styrelse eller ägare eller någonting annat, beroende på hur det ser ut. Och vi har inte riktigt förstått logiken i när det här skulle kunna vara relevant i dagens moderna samhälle.
Ja, eller hur,
riktigt.
Ja, jag förstår det.
Backar vi 50-100 år, då förstår vi logiken. För alla hade inte möjlighet att åka på de här mötena fysiskt på de här adresserna. Utan man var tvungen att utse en som var språkrör, och då kallar man honom chef. Ja. Man gav honom all information som organisationen hade arbetat upp som man kunde presentera på de här mötena. Men idag har vi ett helt annat klimat. Idag har vi ett mycket närmare mellan beslut och mellan individ. Så att vi har ju inte samma behov av chef. Så rent logiskt, oavsett ideologisk uppfattning eller vad man tycker, så finns det ingen logik i chef. Nej. Men det finns en jättetydlig logik i ledare. Om det är någonting som behöver, så är det tydliga ledare. Men tydliga ledare ser man inte på lön. Tydliga ledare ser man inte i klärkoder eller arbetsuppgifter eller så vidare. Utan de ser man genom vad de gör egentligen. Och de förhåller sig ganska platt till övrig individ i organisationen. Så att än så länge har inte jag fått en tydlig redogörelse för någon som kan redogöra för mig vad en chef egentligen är till för. Om det inte är för att kontrollera andra personer eller att föra vidare information som individen hade kunnat gjort från början till en högre chef eller styrelse.
Nej, men jag skrattar ju. Det är ju för att jag skulle inte heller kunna motivera det på det sättet. När, däremot så förstår jag varför det är kvar på olika sätt. Men det är ju mer en snuttefilt, tänker jag. Vi vet inte. För det är att ta klivet till mer utav, eller än mer, det är ledarskap det handlar om. Och medarbetarskap, det går ihop, va? Och ta klivet till att skapa då de strukturer som jag tänker kan vi komma in lite på. För att göra det här möjligt. Så det inte blir en metafor av någon icke-fungerande ungdomsgård. Liksom. Det är bara en stor häppning som är väldigt oklar. Va? Där tror jag att många av de existerande organisationerna som ens funderar på det här tycker det är klurigt. Alltså. Så tänker jag.
Jag tror också att man har lovat, alltså indirekt så har vi i samhället världsligt lovat att om du skaffar en ganska stor och gedigen akademisk utbildning och jobbar upp i ett företag, så ska du kunna jobba upp i din chefsposition.
Ja.
Och att ta bort den funktionaliteten och säga att tydliga ledare behöver inte ha ett större ekonomiskt utrymme eller så vidare, utan de bär inget större ansvar. Och annars har vi på något sätt, vad ska vi säga till alla de här då, som har
som har kämpat jobbat, på, va?
Och nu till slut har kommit till den här rollen, så ska vi ta bort den. Och ska vi hårdra det, så är det ju faktiskt de här cheferna som också ska besluta hur organisationen ska
beslutas. Ja, absolut.
Så att det finns inget riktigt bra incitament att faktiskt på ett logiskt sätt titta på det, vad är bäst för organisationen. Utan det är ju en hotbild direkt mot den individen.
Men vi kanske kan fortsätta lite på det spåret. För jag tror de flesta som kommer lyssna på det här sitter med att de är befintliga organisationer. Och liksom behöver designa om saker. Vad skulle du ge någon för tips? Att man sitter i en... det finns chefer och de själva är ju chefer och sådär. Hur ska de tänka när de ska börja ta kliv i den här riktningen som du beskriver? Har du någon tankar där?
Alltså, jag gillar ju logik. Så, kastet. Och man hårdrar det så en chef som är insatt i en organisation har egentligen bara 10% av den erfarenheten som individen som har 100% av erfarenheten finns på. Om vi tar en person som de flesta bolag är säkert någon ekonomiansvarig eller någon kundansvarig eller säljare eller så vidare. De är ju specialister på just exakt det. De gör det hela dagarna, och är det någon som vet hur det egentligen ligger till, så är det ju dem.
Ja.
Om vi ska få det rent logiskt.
Ja.
Så att jag kommer inte ihåg riktigt hur frågeställningen var. Men...
den är ju när man är en befintlig organisation som du inte har varit. Du har ju kunnat tillsammans med kollegor kunna bygga upp det här från grunden, så tänker jag, va? Det gör det ju inte rätt. Men du är ju utmanat redan från första början, va? Och du behöver inte ha svar på den här frågan. Jag tänkte om du hade någon tanke kring det. För det är en av kurigheterna för de som deltar är ju hur gör man, vilka steg kan man ta och sådär.
Någonting som är konkret då, alltså som oftast det här bygger på, och framförallt om det är egenägda bolag, och det är inte generellt, men det är ganska ofta som att det är VD eller ägare att vi nu sitter på ganska stort kontrollbehov.
Ja.
Kontroll tror vi att genom att sätta oss som chef och verkligen vara direkt ansvarig för allting så har vi kontroll. Vilket vi egentligen inte har. Vi har den minsta, minsta möjliga kontroll vi någonsin kan få och också kan vara ganska skadligt för bolaget.
Ja.
Att ta alla besluten när man inte är 100% insatt.
Ja.
Så att det är därför vi pratar mycket struktur. Och digitaliseringen är ju någonting som är fantastiskt för våran värld just nu. Och skapar ju den här strukturen. Lugn och tillit. Det är att man kan när som helst få information som man känner att man söker utav de människorna som arbetar med det just nu. Allt från ekonomiska rapporter till säljresultat eller hur ser kvaliteten ut i bara leveranser. Olika typer av NKI-er, alltså undersökningar av kunder eller undersökningar som medarbetare. Allt det här går att bygga digitalt, digitala strukturer.
Ja. Ja.
Så att man med vissa mellanrum mäter de här sakerna hela tiden. Och det handlar inte om att mäta för att kontrollera. Det handlar om att mäta för att man har rätt typ av kultur.
Ja.
Och det är ju nästan det som är det absolut viktigaste. Det är ju kulturen i ett företag kopplat till strukturen. Och för oss handlar strukturen, den cementerar kulturen och värdegrunden.
Ja.
Och det här kan man också göra via kontroll. Det vill säga man kan ha en auktoritär chef som management by fear piskar in någon form av struktur och kultur. Men det är alltid svårt att bibehålla. Det innebär att den här individen måste alltid finnas på plats varje dag för att det här ska hända.
Nej, och sen är det alltså min upplevelse är att det är ju så väldigt få organisationer som är där. De flesta är någon sorts ingenmansland som jag träffar på. De är varken fullt ut i den värld som ni har skapat. Det är de inte. De flesta är ju inte där ännu. Men de är inte heller cheferna. Det är ju för många ganska frustrerande sysselsättning. För man ska ha någon sorts koll, men det är jättesvårt att ha koll. Va? Och man är med någon sorts coach, fast ibland ska man vara chef och så vidare. Så många organisationer är mer ett ingenmansland. Så jag tror det är ju att ta de här stegen in i den värld du beskriver som är en klar möjlighet. Och då säger du, det är ju digitaliseringen, ger ju om rätt använd då, fantastiska möjligheter. Kan du beskriva lite mer hur ni har jobbat med det där, digitaliseringen, hur du använder den?
Där ska jag börja med att säga också att digitalisering ihop med hierarki är en jättekrasch. Digitaliseringen är ju fart och hierarki är ju tvärt emot. Och hierarki är egentligen det som alla organisationer, de flesta, bedrivs igenom. Det är ju en metodik för att leda bolaget. Och här kommer vi se en ganska stor krasch för att digitalisering är inte byggd. För det första är den byggd utav startup-människor där hierarki inte existerar. Så hela strukturen i digitaliseringen bygger på motsatsen till hierarki.
Och horisontellt flöde liksom.
Ja, men det är det. Det finns inga flaskhalsar i digitaliseringen utan man ser till att skapa ett bra flöde. Och ett bra flöde existerar egentligen bara om varje individ har sin roll snarare än arbetsbeskrivning. Och det här är lite grann så som vi har myntat upp våran. Eftersom vi bygger på en organisation där vi inte har kontroll utan vi har struktur så är digitalisering någonting positivt för organisationen. Det förstärker den. Och det vi jobbar med det är att individer har roller i ett företag istället för en arbetsbeskrivning. En arbetsbeskrivning blir platt och den är ganska orelevant en vecka senare. Medan en roll i ett bolag, och det kan låta som att man bara leker med ord, men det är ganska viktigt, precis som kontroll och struktur. Att ha en roll och en funktion i ett bolag, det innebär att oavsett om bolaget förändrar sig eller växer eller så är min roll att ta ett ansvar över just den här biten. Men att en arbetsbeskrivning kan vara att leverera det här, leverera det här, leverera det här, leverera det här. Och när bolaget växer så är det ingen som riktigt tänker på vem ska leverera de här sakerna.
Ja.
Medan i en rollbeskrivning så blir det mycket tydligare. Sen fördelar ju vi mandat ut så att
just det. När vi fördelar mandat, va? Så gör ni det i en process eller du som sitter eller hur, hur funkar det?
Nej, det är en process. Nej, det här är
eller hur? Eller hur?
Nej, utan jag fördelar inga, jag vet inte allt den som mest.
Nej, ni har skapat strukturen och processerna för att fördela mandat, det är det jag säger, va? Ja.
Ja, så är det.
Mm.
Så att en vd har ju på något sätt ett beslutande över en hel organisation. Och här måste vi vara ett interface mot den övriga världen. För den övriga världen förväntar sig att det finns en vd och vd tar ansvar för allting. Och så är det.
Ja.
Och jag som vd får då ta ansvar för allt som händer. Men jag har tillit till organisationen så att jag väljer att skulle det vara så att någonting händer så tar jag ansvar för det fortfarande.
Ja.
Jag behöver inte veta om det, men jag tar ansvar.
Ja. Ja.
Så att vi fördelar hela vdns börda, kan man väl kalla det, på många olika personer. Så att vi får en spridning av både ansvar men också att man har möjligheter att förändra en organisation. I just det område som man själv är bäst lämpad.
Just det.
Vart är tydligt där? Kanske.
Det här, ja, nej, men det, här, det är väldigt... ja, men det, alltså, och du och jag har ju pratat om det tidigare. Och då så kom jag ihåg att du nämnde ordet holocracy med H, va?
Mm.
Och det tror jag inte alla som lyssnar på det här har koll på vad det är. Men jag tror du beskrev del av fundamentet på det. Det är ju tänk, någon sorts operativsystem för organisationen som ett möjligt operativsystem. Använder ni, är det så ni tänker fortfarande eller har ni någon variant på?
Ja. Nej, alltså, Holocracy är ju nära digitalisering. Alltså, det är ju egentligen hur infrastrukturen i digitala strukturer ser ut egentligen.
Ja.
Holocracy kan man se som där människorna är sensorerna i organisationen som kan agera när det händer.
Ja.
Och det finns ett exempel som till exempel att en organisation upptäcker en vattenläcka i organisationen. Och istället då för att ringa chefen som ska ringa underchefen som ska ringa någon, du vet, ekonom som har avstämd rapport för att se, har vi pengar att göra det här? Så kan den här individen direkt ta ett ansvar och säga att vi lagar det här.
Ja.
Det är värt det. Jag tar beslutet.
Ja.
Och det innebär att vi får ganska minimala följdkonsekvenser. Det här kan ju vara en marknadsavdelning eller vad som helst måste ta ett snabbt beslut. Eller en utvecklingsavdelning som måste tweaka sin produkt för att vara attraktiv för marknaden imorgon.
Ja. Ja.
Och därför anser jag att hierarkiska organisationer kommer att ha jätte problem ju snabbare det går. För besluten, vi har inte tid med kvartalen längre. Så Holocracy är egentligen ett system som såklart har sina utmaningar, men det är ett snabbt system. Alltså det är en metodik för att bedriva en organisation. Och den är i linje med de digitala strukturerna som just nu utvecklas. Som också kommer att vara plattformarna i de här bolagen, framtidens bolag. Och som i sin tur kommer att vara våra konkurrenter eller medspelare i framtiden. Så det är viktigt att man ställer om och det räcker inte att bara digitalisera sig, tycker jag. Utan jag tror att organisationen måste också förändra sig på det.
Just det. Och du nämnde här Holocracy, och nu ska vi inte marknadsföra det, alltså marknad, men det är ett väldigt spännande tänk, tycker jag. Och det är Brian J. Robertson ligger bland annat bakom det där och infört det flera organisationer, och finns liknande tänk också. Men du sa någonting kring utmaningar, för det är inte bara, så kör vi det då. Och
nej.
Var det fire.
Nej.
Vad var utmaningarna för er, liksom, än så länge i den typen av tänk kring organisationer, där det bland annat handlar om roller och klargöring av roller. Klargörandet av roller ständigt, va? Inte dynamiskt.
Den är nästan skönare än att skriva, skulle jag säga, att ha en roll. Den absolut största utmaningen som existerar, det är, för i det här fallet så jobbar man i team.
Ja.
Man har då en organisation och så har man ett team. I vårt fall så har man ett utvecklingsteam, ett relationsteam, ett ekonomiskt team och ett förvaltande team. Och i de här teamen så arbetar det olika personer och de beslutar fullt ut. Jag säger så här, teamen beslutar så länge det inte påverkar ett annat team, för då måste de ta upp det med dem.
Ja.
Till exempel att de behöver använda ganska mycket pengar nästa kommande år, då måste de ta upp det med ekonomiteamet och så för dem en dialog och så resonerar de kring det här.
Ja.
Eller på något sätt. Den största utmaningen är när en individ inte fungerar fullt ut i teamet. Utifrån teamet och bolagets vilja. Den är ju alltid knepig. Säg att man har ett team på 7-8 personer, varav en person inte funkar. Den personen vill jättegärna vara kvar och ser inte riktigt problemet.
Nej.
Då är det faktiskt upp till de här människorna som arbetar i det här teamet att resonera fram och prata om den här individen. Och här är det ju jätteviktigt med kulturen. Annars kan det här bli jättekonstigt. För det kan bli att sägs upp folk kors och tvärs och
eller att det inte sägs upp. Eller sägs upp, alltså att det inte görs någonting, va. Det här är ju en klassisk chefsroll, va? Att få ta hand om de här surdegarna.
Det här man märker av, jag ska inte säga att hierarkin är bra, men alltså när det finns en som beslutar så är det tydligt att peka. Nu säger inte jag att det är oftast direkt, för att en chef har ju ganska liten inblick i just vad personen jobbar med. Men det är
rätt och eventuellt lösa det. Ja, precis. Det är han eller hon får lösa det här, va? Så hon eller han är chef, ja. Har ni hittat något sätt Och alltså, ni är ju fullt medvetna om det där, misstänker jag. Har ni en konfliktlösningsmekanism då? Ja, men då gör man så här. Att man, eller är ni inte där än?
Ja, men till viss bit. Nej, vi är inte fullt ut där. Vi har inte löst det fullt ut. Vi har ju organisationer som sagt, vi tror på att förebygga och bygga med städer i social utmaning, miljöutmaning och så vidare. Så att vi har ju personer som generellt då liksom är otroligt duktiga på att prata. De är nära sitt medvetande. De har stor empati. Och det där är ju tufft då, om man ska säga upp en kollega. Om man har en personlighet som med stark empati.
Ja.
För man kan ju alltid sätta sig in i, oavsett hur den här personen har betett sig eller gjort eller inte gör på jobbet, så kan man alltid sätta sig in i att den här personen har en familj och är fortfarande en bra person. Det är inget fel person, det är bara att den inte passar just
i den här rollen.
Så det där är ju jättejobbigt. Samtidigt som man vill ha människor i en organisation, eller jag i alla fall, som har en stor empati och kan sätta sig in i andra människor som känner och mår och så vidare. Men det blir ett, men nej, vi har inte riktigt löst ut det än, utan vi brukar resonera kring det. Och de flesta av fallen så brukar det gå bra. Antingen är det så att den här individen känner själv att man inte riktigt passar in, eller att det inte är roligt, eller att man... Så att man brukar hitta en bra överenskommelse.
Jag tänker framåt, som du ser för den här gruppen av företag. Vad är det som du ser som... Det här är viktigt för oss att tänka på för att fortsatt bidra enligt den här visionen jag har.
Tänker du för oss internt?
Ja.
Eller tänker du
för oss? Ja, jag tänker mer internt i det här fallet, i den här diskussionen.
För oss är det viktigt fortfarande, alltså, du återupprepar det, men för oss är det viktigt att inte tumma på våran värdegrund, våran identitet som vi har spikat ner och sagt att det här står för. Och man kan tycka att det blir nästan lite religiöst. Och religiöst är ju på något sätt att tro på någonting som är större än en själv. Och det behöver inte vara en gud någonstans. Det kan bara vara att jag tillsammans med andra människor i ett sammanhang, att jag har stor tro till att vi kan förflytta saker. Vi kan få saker och ting att hända. Och all form av tro bygger på en konsekvens.
Ja.
Så ett konsekvent tänk. Skulle vi börja förändra oss för mycket och börja säga att nej, men det här med sociala utmaningar existerar inte, och vi ska minsann inte, och det är viktigt att vi, eller viktigast att vi börjar tjäna pengar, då kalkylerar en organisation ganska snabbt och direkt. För den bygger ju på hela den här gemensamma visionen om vad vi ska skapa och varför vi ska göra det. Så att det handlar om att hela tiden underhålla det här, och att hela tiden alla människor i organisationen visar på att men det är det här vi gör.
Ja, så det är ständigt att lägga in energi både från dig och andra. För annars så kalkylerar. Det är nästan det du säger, va?
Att så är det.
En av dina viktigaste funktioner, stått som.
Ja, det är det. Absolut. Ja, funktionen är superviktig i det här sammanhanget.
Ja. Och givet att ni lyckas med det så är... Och att ni fortsatt är anpassningsbara, som jag hör att det här. Ja, men då finns det väldigt goda möjligheter. Ungefär så. Man ska väldigt mycket förenkla i framtiden.
Jo, men absolut. Och vi har ju farten. Och eftersom vår kultur sitter ganska fast och den är implementerad i varje medarbetare som jobbar här. Också, det är också därför de jobbar här. För att de tror samma sak som vi tror på. Och sen genom att vi har hastigheten i digitalisering och snabba beslut, att det kan komma snabbt till beslut, så tycker vi oss känna att vi är rätt bra rustade inför det som egentligen inte vet som ska komma. Det enda vi vet är att det kommer gå otroligt snabbt. Och det kommer att vara svårt att hinna med. Det vill säga att den digitala utvecklingen är långt före näringslivet. Och näringslivet ligger långt, långt före skolan och politiker.
Ja.
Så att vi börjar få ett ganska stort glapp här. Och ganska mycket kan hända i det här.
Ja.
Så det är egentligen förbereda för hastighet. Och kunna få snabba beslut. Det tror jag
är viktigt. Jättespännande att få prata med det. Och jag tänker bara avslutningsvis, när du nu ser tillbaka de här 10 åren, plus du har ju en resa före det såklart innan du startar, hur tänker du kring den här resan du själv har varit med om?
Jag är bara ödmjukt stolt att jag fick vara med på den.
Ja, det är så. Ja.
då känner jag egentligen, det är egentligen det enda, eller det enda, det är superstort för mig. Att ha varit en del av allt som jag återkommit. Att jag hade liksom en, att jag var en av pusselbitarna som enda många som gjorde det möjligt.
Ja.
Det är jag ödmjukt stolt av det.
Ja.
Jag hoppas att vi har bra 10 år framgent.
Ja. En ytterligare en sak, du och jag pratades vid innan vi satte igång den här inspelningen, så berättade jag bland annat i det här programmet Banbrytande ledarskap, så använder vi meditation både när vi träffas i modulerna på morgonen och så sen så försöker vi inspirera de som deltar, att om man inte gör det redan, att meditera och ha någon sorts praktik runt det mellan modulerna och kanske efteråt om man vill. Hur tänker du kring det där med, jag inte just bara meditera, men att ha tid för sig själv och det inre arbetet, så här. Vad är dina tankar där?
Jag tycker det är viktigt att få en distans till all information som vi blir tilldelade. Medvetet och omedvetet genom olika typer av kanaler som vill kommunicera och med olika typer av positiva och negativa agender. Så oavsett så är det bra att ta ett litet steg åt sidan och reflektera över kanske lite mer holistiskt se på informationsflödet. Och där är ju meditationen en superbra. Sen kan meditation ske i olika skepnader. Man kan ju meditera eller yoga eller se till att man tar en lugn frukost varje morgon och verkligen funderar över och stänger av de här medierna. Eller sitter kvar i bilen och lyssnar klart på din favoritlåt.
Ut i naturen, en riktig hit.
Ut i naturen.
Ja.
Finns massor med olika saker att bara reflektera. Och det här är ju någonting som vi inte riktigt har tid med just nu. Det är ju tid för reflektion.
Ja.
Och titta på skolan skulle jag jättegärna vilja att man redan där lär unga människor att reflektera. Vilket yoga, meditation och allt det här egentligen bygger på. Är en tid att reflektera över sig själv. Hur man själv mår och vilket sammanhang man är i och så vidare. Men det sker alldeles för sällan.
Så får vi göra vad vi kan för att få in det också mer, va? Och det är nog på gång lite.
Ja.
Du, Mattias, tack så hemskt mycket för din tid. Och så hörs vi framöver.
Det gör vi absolut.
Ja, hej med
dig. Bra. Tack.